Himmelske far, jag vill tacka dig för att du har berört våra hjärtan. Du har satt stämningen idag för att vi vill vandra med dig, Herre. Vi vill lyssna till ditt ord. Och Herre, jag ber att mina brister inte ska komma i vägen för det budskap som du vill förmedla. Så Herre, jag ber att du ska sända din ande till var och en av oss. Att du ska skräddarsy budskapet för varje behov som finns här. Som du speciellt känner. Det är min bön att du också ska inspirera oss och lyfta oss genom din ande. Vi ber så och tackar dig för att du hör. Låt alla säga amen. Det var nyligen ett val i Sverige för de av er som har missat det. Det har varit en hel del debatt, en hel del politiska åsiktsskillnader mellan de olika partierna. Det har blivit spänningar som har där olika partier har försökt svartmåla den andra sidan om hur hemska de är, och de andra har gjort precis samma sak med de andra. Och det här har lett till förstås en hel del polarisering inom Sverige. Och det har ju också lett till ett valresultat som är ganska förvirrande och ganska splittrat på många sätt. Men vet ni att om det nu skulle vara så att det blev krig i Sverige, vet ni vad som skulle hända med de här politiska partierna? Ja, då skulle man troligtvis, med all största sannolikhet, man skulle lägga åsiktsskillnader åt sidan så mycket som möjligt, och man skulle förena sig i det uppdrag som man har att försvara Sverige, eller hur? Och det är en intressant observation. Jag vill ta det till församlingen. Hur är det i våra församlingar? Finns det en risk att också samma motsättningsanda och politiska spel kan uppstå hos oss när vi glömmer bort och fokuserar på det krig som finns mitt ibland oss om människors själar? I Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 6-12 så har Jesus gett oss ett personligt uppdrag som sjundedagsadventister. Det vi kallar det för de tre änglarnas budskap. Och det är ett budskap som ska nå ut till alla folkstammar, folkgrupper, språk och folkslag. Och vet ni, människor runt omkring oss, de behöver det här budskapet. Det är ett budskap som människor dör utan. Det är en bit som verkligen människor känner en längtan efter. Dina grannar, dina vänner och så vidare. Jag träffade nyligen en kvinna som var på en hälsovecka. Och den här kvinnan hade det ganska jobbigt i sitt liv, sitt äktenskap. Hon hade en hel del andra problem också. Och hon hade blivit illa behandlad och hade svårt att kunna förlåta de här personerna som gjort henne illa. Och i det att vi pratade tillsammans om lite olika saker så visade hon ett stort intresse. Hon ville veta mer om Bibeln och om Gud. Hon ville förstå, men hur är det att jag verkligen kan släppa det här och lita på Gud? Och i det att hon fick lära sig mer om det här och vi började studera Bibeln tillsammans, så sa hon till mig ett ord som jag aldrig glömmer. Hon sa att det här som jag har upptäckt med Gud, det här är pusselbiten som har saknats i mitt liv. Det är så många människor runt omkring oss saknar den här pusselbiten i sitt liv. Vi tror att alla har det så bra ställt. Ja, de har pengar, de har hus, de har olika saker som går bra i deras liv. Men de saknar andlig mening. De bär på skuld, de bär på bitterhet, de bär på saker och ting som endast Jesus kan hjälpa dem med. Du och jag sitter på den pusselbit som så många människor i vårt samhälle behöver. Och det här är det budskap som Jesus vill att vi ska förmedla. De tre änglarnas budskap, ett budskap om hopp. Ett budskap som förklarar vår verklighet. Så många människor går runt och de är förvirrade. Vad är det som händer i politiken, i världen runt omkring oss? Det var en man som för ett tag sedan i Malmö som kom dit. Kom på en miniserie som vi hade för att han hade sett all den politik som var i världen. Han förstod inte vad det var som hände. Varför händer det här? Och när han började lära sig om Bibelns profetior så plötsligt föll saker och ting på plats. Och han sa, det här är pusselbiten som jag har saknat i mitt liv. Du och jag sitter på den pusselbit som kan göra en förändring i människors liv, som kan förvandla deras liv. Och när vi tappar bort det fokuset så är det lätt att det uppstår splittringar inom församlingen också. Så var det i Korint. Vi ska titta på Apollos. Han var en... Ja, vi ska gå till Apostlagärningarna kapitel 18. Och där läser vi om Paulus. Paulus var ju en av de kristna kyrkans grundare på många sätt. Åkte runt och han gjorde en del missionsresor. Här ser ni en karta på hans andra missionsresa. Han reste härifrån Antiochia, som ligger här ute i Syrien. Och han reste upp genom Turkiet, nuvarande Turkiet, upp till Troas. Och där så tänkte han åka vidare österut, men Guds ande hindrade honom. Och istället så fick han en dröm, där han fick se en man från Makedonien som sa, kom över hit. Och han reste iväg över till Makedonien, till Grekland. Och där fick han vara med om en hel del strapatser tillsammans med Silas. Och de satt i fängelse i Filippi, de blev förföljda i Thessalonika och även i Berea. Paulus fick fly, han kom till Aten och där så diskuterade han med olika filosofer i Aten. Och till slut så nådde han Korint. Och där i Korint så grundade han en församling. Korintiska församlingen. Efter att ha stannat där en liten tid så reste han vidare till Efesos. Och där, om vi har Apostlagärningarna kapitel 18, så är det ganska intressant vad som står där. Paulus hade förresten i vers 18 i kapitel 18 så står det att Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna och avseglade mot Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. Priscilla och Aquila var två stycken medarbetare till Paulus i Korint och de följde med honom då till Efesus, alltså över havet där. De kom till Efesus och där lämnade Paulus Aquila och Priscilla. Själv gick han in i synagogan, han samtalade med judarna och de bad honom att stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sa, jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill, och sedan seglade han ut från Efesus. Så han åkte tillbaka till Jerusalem och hade ett uppdrag där. I Efesus så är Aquila och Priscilla, de är kvar där då. Och nu så kommer en man dit i vers 24. Det står så här. Till Efesos kom en jude som hette Apollos. En bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Hur många har hört talas om Apollos? Okej, okay. Ganska många av er. Apollos. Han kom från Alexandria. I alla fall, han var mycket kunnig i skrifterna. Och det står att han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Och nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. Intressant, Apollos var en person som hade blivit omvänd under Johannes döparens verksamhet. Han hade tagit emot det budskapet där Johannes hade sagt, se Guds lamm som tar bort världens synd. Han visste att det var Kristus som var Messias som vi hade väntat på. Och han började att förklara det för dem, men han hade inte hela kunskapen, eller hur? Nu frågar, var han andefylld? Var han fylld av Guds ande? Vad säger texten? Ni är lite osäkra. Hur många tror att han var fylld av Guds ande? Okej, okay. Hur många tror inte att han var fylld? Okej. Okay. Ja, det står ju. Han talade brinnande i anden. Han predikade budskapet om Jesus Kristus. Men trots att han hade anden så behövde han undervisning. Kan det vara så? Att vi trots att vi är ledda av Guds ande kan behöva rådgivning och undervisning från medbröder och medsystrar. Aquila och Priscilla tog sig an honom. De började undervisa honom om det här. Om mer djupare sanningar. Och han var väldigt ödmjuk. Han tog emot den här undervisningen. Och det gjorde också att han blev en av den kristna församlingens stora förkunnare. En av de största missionärerna i den tidiga kristna kyrkan. Apollos, det står i vers 27. När Apollos sedan ville ta sig över till Akaja så uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem genom Guds nåd. Genom Guds nåd hade kommit till tro. Okej, så Apollos får för sig, han har arbetat där, han har predikat mycket framgångsrikt, han har övertygat judar och greker och han lär sig mer och mer där. Men trots att han var deras favoritpastor där så får han en längtan i sitt hjärta att jag måste åka vidare till Akaja. Nu var ligger Akaja? Ni ser kanske inte här på bilden, men det är alltså där Korint ligger. Det är precis där. Så han åker till Korint, han åker till den församling som Paulus hade planterat. Och intressant nog så står det att bröderna i Efesos, de uppmuntrade honom. Och de skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom, de som var i Korint. Nu fanns det inte mer arbete, tror ni, att göra i Efesos. Varför åkte han vidare? Han hade precis börjat sin gärning. Han var precis klar med sin utbildning, om man säger så. Och nu åker han bort. Han hade ju stort inflytande där. Han var en skicklig förkunnare. Han kanske var mångas favoritpastor. Som verkligen behövdes här. Men han kände ett kall om att gå vidare. Och församlingen här i Efesos, de hade en klar och tydlig missionsanda. De kände inte att ja, men vi måste ha kvar honom till varje pris, utan de sa nej, vi vill se Guds verk gå framåt på andra platser också. Ibland så träffar jag, eller jag har varit många olika församlingar under mitt arbete. Och nästan i varje församling som jag kommer till så har man, eller finns det en del som har ett ganska snävt perspektiv. Och man tänker endast på sin egen församling. Och vi har ju ingen pastor. Vi kan ju inte göra de här sakerna eller de här sakerna. För att vi har inte de arbetare som behövs. Efesos hade inte den inställningen. Utan de var villiga att sända ut missionärer ifrån sin församling. Och tänk om vi kunde ha en sådan anda också i våra församlingar. Att vi ser lite större perspektiv. Inte bara det som ligger oss absolut närmast. Ellen White skriver i Testimony 6, sida 30. Istället för att hålla pastorerna i arbete för församlingarna som redan känner till sanningen, låt församlingarnas medlemmar säga till dessa arbetare: gå och arbeta för själar som förgår i mörker. Vi ska själva fortsätta gudstjänsterna. Vi ska hålla i mötena. Och genom att förbli i Kristus ska vi sörja för vårt andliga liv. Vi ska arbeta för själar som är runt omkring oss. Och vi ska sända våra böner och gåvor för att uppehålla arbetarna på platser som har större behov och nöd. Tänk om vi kunde ha en sån anda. Skulle inte det vara otroligt att se? Att vi finns inte bara för oss själva, för att ha vår lilla sociala klubb här. Vi finns för att nå ut till människor runt omkring, ja, runt omkring oss, absolut. Men ännu mer på andra platser som inte har hört talas om Kristus. Det finns otroligt många församlingar, många städer ska jag säga, i Skåne till exempel och i Småland, som inte har hört talas om de tre änglarnas budskap, eller hur? Vad med dem? Ska de inte få höra det? Tänk om vi kunde ha en sådan anda som Efeserna hade här. De var villiga att sända ut Apollos till Korint. Apollos åker vidare till Akaja. Och han kom dit och han blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Och vad gör han där? Jo, han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias. Kapitel 19, vers 1 säger att medan Apollos var i Korint så kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Så vi ser att han reser där till Korint. Apollos kommer till Korint. Och han har en otrolig framgång i sitt verk. Eller hur? Med kraft, med myndighet så överbevisar han sina meningsmotståndare vad som är sant. Han får stora människor att ta ställning, eller stora skaror människor att ta ställning för Kristus. Och till och med går det så bra för honom att församlingen i Korint börjar att tänka att här har vi en förkunnare som är mycket bättre än Paulus. Titta vad han gör. Titta alla de här otroliga sakerna som han håller på med. Det är otroligt. Paulus, han döpte inte alls så många personer som Apollos. Och man började att skapa en partianda i församlingen i Korint. Man började fästa sig vid vissa människor. Man började fästa sig vid vissa idéer som det uppstod en rivalitet mellan. Vi ska titta i första Korinterbrevet kapitel 1. Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 10-16. Första Korinterbrevet kapitel 1, vers 10-16. Det står så här. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Vers 11. Av Kloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det Paulus som ni blev, var det i Paulus namn ni blev döpta? Jag tackar Gud för att jag inte döpt någon av er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att jag blev döpt, att ni blev döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag har döpt någon annan. Intressant, han kan inte riktigt hålla reda på alla som han har döpt. Men han säger, Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet. Och det här kan jag bara säga amen till. Här ser vi Paulus, han upptäcker att det har uppstått ett problem i Korint. Och problemet är att man började favorisera de här olika predikanterna och förkunnarna. Ni vet hur det är. Man tycker om en viss predikant lite mer än en annan. Ja, den där ena predikanten, han eller hon tycker jag inte så mycket om. Men ja, den där andra, den personen har verkligen ett bra budskap. Och så börjar man dela upp sig i olika grupper kanske. Ja, vi är de här som tycker om den där predikanten. Någon annan är de här som tycker om den där predikanten. Och så kanske det till och med uppstod splittringar som det står här. Det fanns olika partier. Det fanns Apollospartiet i församlingen. Du hade Pauluspartiet. Du hade Kefas, som är alltså Petrus. Du har Petruspartiet. Och sen har du Kristuspartiet. Okay? Alla de här olika uppdelningarna eller partierna fanns här i Korint. Jag ska titta lite mer på dem här sen. Men om vi tar Apollos partiet först här då. Vissa tyckte Apollos var bättre än Paulus. De gillade honom mer. Han döpte fler, han var mer framgångsrik och så vidare. Och samma rivalitet fanns faktiskt, om ni har läst Johannes evangeliet kapitel 3 någon gång. Där så står det om Jesus lärjungar och Johannes lärjungar, Johannes döparens lärjungar. Och där fanns det en spänning mellan dem. Det var nämligen så att Jesus lärjungar började döpa fler personer än vad Johannes lärjungar började göra. Och Johannes lärjungar kom till Johannes och sa, alltså Johannes, du måste stoppa dem, för de alla går till honom. Det har ändrat sig, människor börjar vandra dit till Jesus istället och han får mer framgång. Och det här kunde ha lett till en splittring. Men minns ni vad Johannes sa då? Johannes sa att allt som vi får, det kommer ifrån himlen. Och sedan så uttryckte han de här sakerna. Han måste bli större och jag mindre. Det är ödmjukhet. Han måste bli större och jag mindre. Han lyfte människor till Jesus. Det handlade inte om personen. Han var villig att låta sitt eget rykte gå om intet. Om det kunde föra Guds verk framåt. Är vi villiga att göra samma sak? Är vi villiga att offra vårt eget rykte om vi vill kunna föra Guds verk framåt? Det är den inställningen som Johannes hade och också som Apollos hade. Han drog inte nytta av det här, utan han lämnade faktiskt Korint efter att det hade blivit sån här partibildning. Paulus-partiet, ja, de tyckte om den gamla goda tiden. Det var bättre förr när Paulus var här och predikade för oss. Nu kommer den här nya Apollos och ska göra massa saker. Nej, om man inte klär sig som Paulus, om man inte talar som Paulus, har precis samma fokus som Paulus, så tänker jag inte lyssna på honom. Kanske Pauluspartiet har efterföljare idag också. Jag vet inte. Men Paulus ställde sig inte bakom det här i alla fall. Första Korinterna kapitel 3, vers 5-8 säger så här. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som fört er till tro. Var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Paulus hade ingen rivalitet med Apollos. Han tyckte inte, nu börjar de tycka om Apollos mer än mig. Och så blev han avundsjuk på det och så uppstod en splittring. Nej, Paulus brydde sig inte det minsta om människan. Han sa, det handlar om budskapet, det handlar om missionen. Det är det enda som betyder något, för det är Gud som ger växten, inte människor. Ni som odlar, någon här som odlar? Ja. När ni planterar era saker, är det ni som skapar växten? Kan ni få en jordgubbsplanta att växa? Ja, ni kan ju gynna den, eller hur? Ni kan gräva runt den och plocka bort ogräs och sådana saker. Plantera den i bra jord. Men det enda som gör att det blir en jordgubbe där, det är inte några ansträngningar som ni gör. Utan det är Gud som har skapat växten som producerar det. På samma sätt är det när vi gör mission för Kristus. Det fanns också ett Petrusparti. De vill hålla sig till Petrus. Petrus var ju kopplad direkt till Kristus. Paulus hade ett lite dåligt CV för att vara kristen egentligen. Han hade ju varit en förföljare och mördare utav kristna. Och det var många som var ganska misstänksamma mot honom. Redan från början när han blev omvänd så var de väldigt misstänksamma och de ville knappt prata med honom. Och det var till och med så att Paulus, han var en han fick, trots att han blev erkänd av församlingen, generalförsamlingen där, så tog han faktiskt inte emot tionde i vissa situationer. Han reste runt där som hade rätt till alla de sakerna, men han tog inte emot den försörjningen, utan istället så arbetade han självunderhållande. Han var tältmakare, eller hur? Och han försörjde sig själv, och det här skapade mycket misstänksamhet mot honom. Kanske han inte var riktigt en äkta erkänd predikant ifrån etablissemanget. Eller vad jag skriver i löftestiden. I den första kristna församlingen fanns det några som vägrade att erkänna vare sig Paulus eller Apollos, utan som höll sig till Petrus som sin ledare. De hävdade att Petrus hade varit den som hade stått Kristus närmast. När mästaren befann sig på jorden, medan Paulus hade varit den som hade förföljt de kristna. Deras uppfattningar och känslor var påverkade av fördomar. De visade inte den fördomsfrihet, den generositet och den milda omsorg som visade att Kristus bodde i dem. Nej, de här Petruspartierna, de var inte nöjda med någon predikant som inte gick genom rätt kanaler. Han skulle ha gått i rätt skola, hade precis rätt bakgrund. Petrus, han var den sanna aposteln. Han var mer erkänd. Och de var väldigt skeptiska till allt som inte kom ifrån etablissemanget. Nu kan det vara så att Petruspartiet har efterföljare idag. Kan det vara så att vi ibland är tveksamma till när andra personer gör mission, utan vi tänker att om man ska göra mission så måste det gå genom samfundsstyrelsen eller församlingsstyrelsen. Annars är det inte mission, annars kan man inte göra det. Och församlingsstyrelsen kan sätta stopp för allting. Faktum är, du kan göra mission där du är, eller hur? Du kan nå ut till människor. Du behöver inte något godkännande från en auktoritet i den bemärkelsen. Visst, du ska samarbeta med dem. Det är inte det handlar om. Då kommer vi till nästa parti här. Men låt oss inte begränsa Gud. Låt oss inte säga att Gud kan bara jobba genom färdigutbildade teologer och pastorer. Gud kan arbeta genom alla människor. Han kan arbeta genom dig och genom mig. Och vi måste kunna vara öppna för att det finns fler som Gud vill använda. Han vill använda varje person som är villig att ställa sig i hans tjänst. Så den här misstänksamheten mot allt som inte gick i etablissemangets regi, det var ett karaktärsdrag för Petruspartiet. Och han har anhängare idag också. Kristuspartiet. Ja, de hade ju rätt namn i alla fall, eller hur? Eller vad jag skriver om dem. På apostlarnas tid fanns det några vilseledda som sade sig tro på Kristus, men som vägrade att visa respekt för hans utsända. De förklarade att de inte följde några mänskliga lärare, utan de hade undervisats direkt av Kristus, utan hjälp av någon evangelieförkunnare. De sade sig vara oberoende och ovilliga att underordna sig församlingen. Sådana människor, säger hon, befann sig i allvarlig fara att bli bedragna. Så Kristuspartiet, de tänkte helt enkelt att ja, men jag behöver inte kyrkan. Jag behöver inte etablissemanget överhuvudtaget. Ja, Gud kan tala till mig helt och hållet. Jag ska köra mitt eget race och bry mig inte om att försöka rådslå och försöka underordna mig församlingen som Gud etablerat och andra trossyskon som faktiskt har samma börda för missionen. Kan det vara så att Kristuspartiet också har anhängare idag? Jag vill bara att ni ska föreställa er alla de här olika grupperingarna i Korinths församling. Hur såg det ut där på församlingsmötet när de skulle diskutera? Kanske ser det ut som det finns, som det ser ut i vissa av våra församlingar. Inte min, men kanske någon annans. Jag tror att vi på ett eller annat sätt så kan vi förstå att det här var inte uppbyggande för missionen som Korint hade fått. Han satt och diskuterade om små saker och bagateller, som vilka blommor som skulle stå där, vilken färg som det skulle vara på mattan och om man skulle äta kött som var offrat till avgudar och så vidare. Saker som faktiskt inte gjorde en missionsskillnad. Det fanns också allvarliga problem, och hur skulle man hantera de här sakerna? Det var inte lätt. Paulus, han slår an tonen för den här gruppen som vi har läst i 1 Korinterna 1 och 10. Han uppmanar dem i Jesu Kristi namn att vara eniga. Att sträva efter enheten. Nu, det handlar inte bara om en enhet att vi behåller våra olika uppfattningar och vi bara tolererar varandra. Visst, det finns en aspekt av tolerans i det här. Absolut, det måste vi ha. Vi måste tolerera varandra. Och speciellt sådana saker som inte är viktiga. Men det handlar också om en kärlek till varandra. Det handlar om en genuin önskan om att vilja leda varandra närmare Kristus. Att enas, att föras tillsammans, att be tillsammans. Tänk på den person som du har kanske svårast med i församlingen. Och tänk att det är så mycket som du älskar den personen som du faktiskt älskar Kristus. För vad sa Jesus? Det som ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni också gjort emot mig. Vi behöver en kärlek till varandra. Vi behöver lägga bort de här åsiktsskillnaderna som kan eller kanske inte finns ibland oss. Paulus säger, är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Och han säger att Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet. Predika evangeliet. Det var hans fokus, det var hans mål. När vi bråkar om små detaljer så tappar vi fokus på det missionsfält som Gud kallat oss till. Och som jag sa, om ni läser 1 Korinterna 16 så insåg Apollos att det här var inte en sund miljö att arbeta i. Så efter att han har arbetat här en tid så står det i 16:12. Så berättar Paulus att det gäller vår broder Apollos, så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han vill inte alls åka dit nu, utan reser när han får tillfälle. Han åkte till ett annat missionsfält. Han insåg att den här församlingen, jag kan inte fixa alla dens problem. Utan jag behöver åka och nå människor som har ett ännu större behov, som aldrig ens hört talas om Kristus. Eller vad jag säger i testimonies att Testimonies 7, sida 18. Gud har inte gett sina förkunnare uppgiften att ställa saker till rätta i församlingarna. Intressant, eller hur? Knappt har det arbetet till synes utförts innan det måste göras om. Församlingsmedlemmar som passas upp och tjänas på det sättet blir religiösa veklingar. Om 9/10 av ansträngningarna som gjorts för dem som redan känner till sanningen skulle ha gjorts för dem som aldrig hört sanningen, hur mycket större skulle inte vår framgång ha varit? Amen. Tänk efter på var vi lägger fokus. Det är ju så att ibland så tänker vi, jag måste först fixa församlingen så att den fungerar helt och hållet. Först måste vi reda ut alla våra olika olikheter och sådana saker. Och sen kan vi börja göra mission. Det är en stor villfarelse. Det är när vi förenar oss tillsammans i mission som vi också enas tillsammans som kristna. Så många gånger har jag sett det i församlingar. Man har bråkat om vissa olika saker i någon församling och sen så plötsligt så ser man, det finns människor utanför som inte har hört sanningen. Och plötsligt får de ett helt annat perspektiv. Plötsligt så blir det viktigaste. Det tar upp allting istället för att handla om någon liten bagatell som man har stört sig på ett tag. Det här är det uppdrag som Jesus har kallat oss till. Vi har i 1 Korinterna 3 där så säger Paulus att han kunde inte tala till dem korinterna som andliga människor utan som kötsliga människor. Mjölk gav jag er, säger han i vers 2, att dricka. Fast föda fick ni inte, för det tålde ni inte än. Och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. För när det finns avund och strid ibland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Ni är som folk i allmänhet, säger han, helt enkelt. Så du kan inte... Vi kan förvänta att de här politiska splittringarna finns i världen. att de här olika uppfattningarna existerar där. Men inte bland Guds folk. Utan här behöver vi ha fokus rätt. Vi behöver engagera oss i mission. Vers 9 så säger Paulus någonting mycket intressant. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker. Guds byggnad. Men han säger det till dem, den här församlingen som inte var andlig. De var ett missionsfält. Någon sa det så en gång till mig som har fastnat. Om du inte är en missionär så är du ett missionsfält. Om du inte är en missionär så är du ett missionsfält. Och det är precis vad korinterna är här. De är ett missionsfält. Ni är Guds fält, säger Paulus. Vi är medarbetare till Gud. Men de korinterna hade inte själva blivit medarbetare. Utan de var fortfarande en åker som behövde plöjas och arbetas med och jobbas och så vidare. Paulus önskade att varje församling skulle fyllas, eller varje församlingsmedlem skulle fyllas av Guds ande och få en kärlek till andra medmänniskor runt omkring. Och ibland när man pratar om mission och att varje medlem ska vara engagerad så kanske vissa tycker att det är jobbigt, men jag har inte tid att göra det. Och jag vill bara betona att det är sant att man kan göra hur mycket som helst i församlingen. Men jag skulle vilja utmana dig idag verkligen till att tänka på vad kallar Gud mig till att göra? Vad är min mission? Vad är min verksamhet som Gud vill? Man kan se på församlingen på det här sättet. Du har en församling och där i finns det gåvor. Nu ni som kan Bibeln, hur många av medlemmarna har fått gåvor? Alla, är ni säkra? Så det betyder att du också har det, eller hur? Du har några gåvor. Vad ska du göra med de här gåvorna? Ja, många av oss använder bara gåvorna kanske för att utveckla något världsligt företag. Och det är kanske inte nödvändigtvis fel i sig. Men kan vi också använda dessa gåvor för Guds verk? Jag tror att Gud förväntar det också. I samhället å andra sidan, där finns det behov. Där finns det behov. Och hur ska vi nå ut till de här behoven? Det kan finnas mentala behov. Det finns sociala behov, fysiska behov och andliga behov. Och sättet som vi når ut till samhället är genom olika typer av mission eller verksamhet. Så, och det behöver inte vara komplicerade saker. Men be till Gud om att visa dig, vad är just min mission? Vad är det som Gud kallar mig till att göra i församlingen? Om vi önskar att vara fyllda av Guds ande. Det kan finnas, det handlar om scoutaktiviteter, någon som ser ett sånt behov som finns. Och ibland så hör jag personer som kommer och säger till mig, Jonathan, det här med barnverksamheten eller scoutverksamheten, det är liksom det centrala, det är det vi borde fokusera allting vi har på. Och jag kan säga, prisa Gud att du är engagerad för det här. Det är absolut en viktig sak att göra. Men det finns olika gåvor, alla har kanske inte den gåvan. Men om du har den gåvan så absolut, kör på. Det kan finnas andra som har en gåva att ta hand om barn. Och det kan man ju inte använda för Gud, eller kan man? Jo, det kan man, verkligen, på alla sätt. Jag har många här som jag ser ansiktena på som engagerar sig i sina gåvor för att lära barnen om vem Jesus är. Fysiska behov. Människor är sjuka. Vi har kanske läkare här, vi har kanske sjuksköterskor, vi har kanske personer som har ett allmänt hälsointresse. Som vet om vad man kan göra, kanske som är duktiga på att laga mat som är nyttig. Kan man använda det för Guds verk? Det kan man. Man kan det. Intressant nog, Simon Martin, han sa så här. Hur många av oss äter varje vecka? Hur många måltider äter du varje vecka? Många? Okej, kanske upp till 21 stycken, kanske mer någon. 21 måltider på en vecka. Simon Martin säger så här. Tänk om du gör en utav de måltiderna så äter du med någon som inte känner Kristus. Tänk, bara en av dem, du behöver inte göra alla. Men om du bjuder in någon. Bjuder dem på mat. Börja prata med dem. Få en kontakt. Inte för att du bara ska hålla bibelstudier direkt med dem. Nej, men bara få en kontakt med människor. Visa att du bryr dig. Det finns så mycket vi kan göra. Träningsbehov finns det. Någon är kanske engagerad för att ha någon sportaktivitet eller någonting. Kan man använda det för Guds verk? Jag tror det. Vi har drivit många sådana ungdomsaktiviteter där man har fått kontakt med människor på ett sätt man aldrig annars skulle fått det. Mentala behov. Kan man göra konserter för att stimulera människors sinnen? Depression är ett stort ämne. Mental hälsa. Sådana föredrag. Finns det människor som är väldigt duktiga på att prata om? Eller bara att sitta ner och lyssna på någon person som har det svårt och har det jobbigt. Det är mission. Om du är lite målmedveten i det. Och det säger Simon Martin också väldigt tydligt att det finns saker du redan gör som skulle vara mission om du bara var lite mer målmedveten. Det finns saker du redan gör som skulle vara mission om du bara var lite mer målmedveten. Du behöver inte ta en dag i veckan och sätta av helt för de sakerna. Men du kan använda de saker du redan gör för att nå ut med evangeliet. Jag minns en kille som många av er känner det här också. Johannes Axelsson. Hur många känner till honom? Han har inspirerat mig otroligt mycket på många sätt. Men han var småbarnsförälder. Otroligt upptagen med så mycket som man kan göra, sägs det. Nu, han hade inte mycket tid. Men han tänkte, jag vill veta, vad kan jag göra för Gud? På vilket sätt kan jag nå ut till människor med budskapet? Jag har inte mycket tid, men en sak som jag kan göra, så att komma på. Jag är ju väldigt intresserad av det här med skapelse och evolution. Så jag kan skriva en blogg om det här. Och han startade Newton-bloggen, någon som har läst den. Okej? Okay. En otrolig resurs. Han har fått så mycket kontakt med människor där. På grund av det så har han också fått möjlighet att tala inför universitetselever på många olika platser i Sverige. Och han har inte någon aning om det där. Men han bara tänkte, men vad kan jag göra? Och han använde det som han var intresserad av för att också kunna nå ut. Och det är det, lite kreativitet som man behöver. Språkundervisning, otrolig missionsaktivitet som man kan göra. Och det gäller verkligen att vara kreativ. Jag menar, vi har nu här med oss också idag. En kille som heter Ali, som är här. Och han är medlem i Malmös adventkyrka. Och han hade en önskan om att vilja lära sig mer också om Bibeln. Problemet var att jag kunde inte förstå honom. Han pratade ganska begränsat svenska och engelska. Så vi hade svårt att kommunicera. Men Gud gav mig en idé. Så jag skrev ut ett bibelstudie på arabiska, som man också förstår. Och jag gav det till honom och sen hade jag den svenska versionen också. Så jag satt där tillsammans. Han läser sina saker, fyller i det, medan jag läser mina saker. Och sen som det är någon fråga så använder vi Google Translate för att översätta med varandra. Funkar jättebra. Men man är lite kreativ. Intressant nog så har han också börjat vittna för sina vänner. Och vi har Hamed som är här också. Tillsammans med oss. Och jag är jätteglad för att han också känner att han har hittat rätt. Om vi är kreativa för att hitta människors behov. Vi når ut till människors olika behov. Så kommer Gud att ge oss en börda om vad vi ska göra. En annan församlingsmedlem i Malmö. Hon ville starta en kvinnogrupp. Hon startade en kvinnogrupp. Och fick människor som inte alls var kristna som kom och var med i den här. Och fick en kristen gemenskap. Sådana saker är otroliga sätt som man kan göra mission om vi bara är kreativa. Jag ska inte tråka ut er allt för mycket. Men går åt fel håll. Här var det jag ville ha. Hälsa för hela människan. Ett citat som verkligen inspirerat mig också. Det är bara kristen metod som kan ge verklig framgång när det gäller att nå människor. Frälsaren umgicks med människor som en som ville deras bästa. Han visade dem medkänsla, hjälpte dem med deras behov och vann deras förtroende. Och sedan bad han dem, följ mig. Så du kan göra mission på alla olika sätt. Få kontakt med människor. Umgås med dem. Hjälp dem med deras behov. Och försök att också få en möjlighet att bjuda in dem till att följa Kristus. Den helige ande kommer leda dig i det här arbetet om du är till förfogande. Om du vill ställa dig i hans tjänst. Så min fråga till dig idag är, vad är din mission? Det är intressant att den protestantiska kyrkan, de var också upptagna i de här partikonflikterna under 1800-talet. Någon sa jag hör till Luther, någon annan sa jag hör till Calvin, någon annan sa jag hör till Wesley. Och man hade inte den här enheten i missionen. Och då sänder Jesus ett budskap. Han sänder de tre änglarnas budskap. Den första ängelns budskap som är tänkt att förena människor och säga Kristus kommer snart. Vi har ett hopp som brinner i vår själ. Hoppet att Jesus kommer snart. Det var ett hopp som skulle ena alla protestantiska och andra kristna också. I det här hoppet om att Jesus skulle komma snart. Och där är vi fortfarande. Det är det budskap som Jesus vill ge till världen. Han längtar efter att få komma tillbaka. Men han önskar att du och jag också ska vara redo att ta den här missionen på allvar. Och jag tror att när vi lägger undan de åsiktsskillnader som vi har i en önskan om att faktiskt nå ut med det väsentliga till Krist, till världen, då kommer vi att få se Gud verka som han aldrig har gjort förr. Men vi ska sjunga avslutningsvis. Vi har ett hopp som brinner i vår själ. Och det är en sång som verkligen inspirerar mig. Jag har svårt att sitta ner när man sjunger den här sången. Men jag vill ändå ge en vädjan på något sätt till dig här idag. Om det är så att du känner, jag vet inte om vad din bakgrund är eller på något sätt, men om du känner att jag vill verkligen lägga bort, om det kan ha varit saker som har hindrat dig i din mission, och jag vill be att Gud ska hjälpa mig att hitta min plats här för att nå ut med hans budskap, så vill jag utmana dig till att verkligen göra det, att be om det här. Är det någon här som är villig att säga jag vill be om vilken mission Gud vill kalla mig till i min församling? Nu, ingen annan kan döma dig på det här, men om det är någon som vill göra det. Låt oss i så fall stå upp tillsammans och sjunga den här sången. Jag tror att vi kan inspirera varandra i och med det här.